Jensen lämnade skinnsoffan på akutens personalrum mitt i väderleksrapporten. Han hade en lång nattjour framför sig och patienterna väntade. Han såg sig över axeln. Trängseln framför tvn var total. All personal satt som klistrad vid varje nyhetssändning. Alla ville höra senaste nytt om seriemorden. Ingen sa dock något om vad alla visste. Att polisen visat ett särskilt intresse för flera personer inom sjukvården. Några hade redan varit inne på förhör. Oron och skvallret spred sig som en löpeld i korridorerna. Och ju mindre man visste, desto mer pratades det. Jensen hade svårt att föreställa sig att det gick en mördare lös på sjukhuset. Tanken var för mardrömslik för att vara sann. Men faktum kvarstod. Mycket av det Axberg hade berättat pekade just i den riktningen. Jensen slog undan de obehagliga tankarna och gick ut till medicindisken. Han kastade en blick i liggaren och konstaterade att läget var under kontroll. Hela tiden projicerades bilden av de två döda tvillingarna på näthinnan. Han hade förgäves försökt få tag på journalen från händelsen med det blödande skärsåret. Den fanns inte. Ingen av pojkarna var ens registrerade på kirurgen. Men Jensen var säker på att han hade sett dem där. Det fanns bara en förklaring. Läkaren som sydde ihop såret måste ha glömt att journalföra händelsen. Något som inte var alltför ovanligt när stressen blev för stor. Men ändå. Jensen kunde inte göra sig fri från tanken att det var ett konstigt sammanträffande att just tvillingarnas besök fallit ur systemet. Inte heller någon ur akutpersonalen kom ihåg händelsen. Jensens försiktiga frågor hade bara fått nekande svar. Det kunde delvis förklaras av att halva personalstyrkan var på semester, men han tänkte inte ge upp. Någon måste komma ihåg tvillingarnas besök. Jensen svarade på några frågor från en AT-läkare och tog själv tre patienter tills inga fler väntade. På vägen tillbaka till avdelningen hälsade han med Nick på kirurgjouren som talade i telefon. Jensen kunde inte påminna sig att han sett mannen förut. Ännu ett av dessa nya ansikten som passerade revy under sommaren, tänkte han, återvände till expeditionen på avdelning 9. Jensen sjönk ned framför skrivbordet och landade med ögonen i Maria Backlunds journal. Han hade träffat henne så sent som igår tillsammans med en rättsmedicinare från Umeå. Hon hade inga spår efter stickmärken i några ådror. Undantaget var ett knappt synbart blåmärke i vänster armveck som härstammade från senaste mottagningsbesöket. Maria Backlund mådde bra efter omständigheterna. Något personskydd vill hon inte veta av. Just i detta ögonblick satt hon på planet till Australien. Hon skulle hälsa på en väninna, en resa som var planerad sedan länge. Jensen kände ett visst lugn över att hon skulle tillbringa de närmaste veckorna på andra sidan jordklotet. Återigen skummade han genom journaltexten, labbvärdena, epikrisen, röntgen och ultraljudsutlåtandet. Inget nytt fastnade. Han läste igen, bläddrade fram och tillbaka i pappren. Frasen "omvärderade självklara" malde hans huvud som ett utslitet mantra. Då såg han, som om hans egen uppmaning gav honom kraft att upptäcka nya innebörder. Allt normalt, förutom det initialt stegrade stasvärdet. Han hade läst raden säkert 30 gånger förut, men nu anade han något nytt bakom orden. Pulsen steg. Han bläddrade fram labblistan. Infallet bekräftades. Där stod det svart på vitt. S-kalium 72-41-42. Adrenalinet rusade genom kroppen. Ansiktet hettade. Kunde det verkligen vara så enkelt? Han lyfte luren och ringde Axberg. Efter sex signaler fick han svar. I bakgrunden hördes ett sorl av röster. Hej, det är Erik. Stör jag? Ja, jag äter middag med Carolina. Det är viktigt. Jag har hittat något avgörande. Ett ögonblick. Jensen hörde hur Axberg reste sig. En dörr stängdes och bakgrundsljuden försvann. Nu kan vi tala ostört. Har du hittat läkaren som tvillingarna träffade på akuten? Nej. Fortfarande ingen som kommer ihåg händelsen. Men jag fortsätter fråga. Bra. Jag har en teori om varför man inte hittat något i blodproven. Det blev tyst i luren några sekunder. Vid de oklara dödsfallen? Frågade Axberg. Exakt. Spåren kanske alltid finns där. Därför ser man dem inte. Som isbjörnar i yrsnö. Vad menar du? Jag sitter här med Maria Backlunds journal. Vid inkomsten till akuten hade hon stegrade kaliumnivåer i blodet. Det ser vi ofta när provet tas med fel teknik. Men kopplar man ihop det med de aktuella dödsfallen får det en annan betydelse. Fortsätt. Om man injicerar tillräckligt med kaliumklorid i blodet drabbas man av akut hjärtstillestånd. Rätledningssystemet i hjärtat slås ut. Dödsorsaken blir plötslig hjärtdöd. Jensen kunde se Axbergs förvånade min framför sig. Och de förhöjda nivåerna i blodet kan inte upptäckas efteråt? Jo, problemet är att när döden inträffar så läcker kalium ut ur kroppens alla celler. Nivåerna i blodet stiger och det är omöjligt att avgöra om det kommer utifrån eller inte. Jensen hörde Axbergs andetag på andra sidan luren. Går det att bevisa? Nej, det är själva poängen. Ny tystnad. Vad får man ta på kaliumklorid? Fyllde Jensen i. Det kan vilken läkare som helst skriva ut. Dessutom finns det överallt på sjukhuset. Är det verkligen möjligt? Sa Axberg. Ja, tyvärr. Det var som fan. Som isbjörnar rys nu. Tänkte att du ville veta, sa Jensen. Absolut. Vi tar upp det här med rättsmedicinerna imorgon. Kan du komma ner till stationen på förmiddagen? Efter lunch. Jag går jour i natt. Samtalet avrundades. Jensen hörde beslutsamma steg närma sig korridoren. Av klappret från skorna visste han vem som var i antågande. Klinikchef Bolinder knackade resolut på dörren och steg in. Svepte igen den och tryckte in röd lampa för upptaget. Jensen blev förvånad. Han kunde inte påminna sig att Bolinder varit inne på hans rum tidigare. Klinikchefens bistra uppsyn avslöjade att det inte var fråga om en artighetsvisit. Vi har ett problem, Erik, inledde han, stående bredbent med händerna på ryggen. Tre alternativ for genom Jensens huvud. Order om extra jour, en anmälan från någon missnöjd patient eller nya ekonomiska nedskärningar. Han hade fel. Det har kommit till min kännedom att du ställer konstiga frågor till personalen, sa Bolinder och spände blicken i honom, inväntande en bekännelse. Jensen förstod, men såg ingen utväg ur konfrontationen. Han satt tyst. Du vet vad det gäller, fortsatte Bolinder. Och du förstår säkert att vi inte vill ha onödigt skvaller här på sjukhuset. Det räcker som det är. Är det något du vill veta får du vända det till mig, förstått? Jensen stirrade frånvarande in i bokhyllan. Bra, då är saken i världen. Du ska inte förstöra din karriär genom att fara runt med rykten och halvfärdiga påståenden. När Bolinder gått satt Jensen kvar i flera minuter och tänkte. Han visste att han passerat en gräns med frågorna om tvillingarnas besök. Ändå hade nyfikenheten drivit honom att göra så. Han visste fortfarande inte om han gjort fel. Samtidigt förstod han av Bolinders tillrättavisning att han inte kunde ställa fler frågor. Jensen reste sig, släckte upptaget lampan och återvände till akuten. Fem nya patienter hade anlänt. Han fick en journal i handen och körde igång. Agerade i nuet. Tankarna kvar hos Maria Backlund, tvillingarna och de otillåtna frågorna. Listan över namn växte hela tiden. Axberg satt på skrivbordet med benen dinglande över kanten och läste den senaste uppdateringen. Antalet personer med koppling till sjukvården som besökt kasinot den aktuella kvällen var osannolikt många. Trots att samtliga i spaningsgruppen ägnade sig åt uppgiften nästan dygnet runt, tog arbetet allt för lång tid. Mördaren kunde när som helst slå till igen, om han inte redan hade gjort det. Axberg la ifrån sig listan, gled ned från bordet och gick fram till fönstret. Ute var det varmt och kvavt. Den tunga luften låg över staden som ett lock och tycktes inte önska sig något heller än att skingras. En kraftig urladdning var enda utvägen och åskan mullrade hoppingivande bortom norra stadsberget. Axberg tände en cigarett. Han tänkte på offren, de med någorlunda säkerhet kände till. Alla hade haft anhöriga i närheten som upptäckt dem snart efter dödens inträffande. Om mördaren valt att döda ensamstående skulle bilden vara en annan. Axberg blåste ut röken genom näsan. För första gången på länge var han rädd. Han fimpade mot fönsterbläcket och återvände till namnlistan. Finns den vi söker bland dessa personer måste vi hitta dem snart, tänkte han. Det knackade på dörren. Sankari kom in i sällskap av Sofia. Axberg slogs av hur trötta båda såg ut. Sankari plufsig och rödbrus i ansiktet. Sofia stram och blek med mörka skuggor under ögonen. Du kan stryka två personer till, sa Sofia. Åke Hemgren och Maud Lundblad har båda alibi för minst två av morden. Axberg hittade namnen och strök dem. Sankari sjönk ned i en stol och plockade fram snusdosan. Tror du vi hittar honom? Frågade han uppgivet. Vi måste. Och ja, jag tror att mördaren finns i materialet. Har mannen med hunden hörts idag? Han som mötte någon utanför tvillingarnas hus? Ja, sa Sofia. Han heter Nils Gustafsson och är lantbrukare i Böle. Varje kväll tar han en lång promenad med sin hund in till stan. Rörgatan passerar han på hemvägen, ungefär runt klockan 11. Redogörelsen av vad han sett är tyvärr väldigt dålig och han känner inte igen någon bland kasinofotorna. Axberg suckade. Bilden är i alla fall entydig. Låter som samma man som Anna Hedin såg utanför Forsells hus. Mördaren verkar inte gå att beskriva som annat än vanlig. Sankari skakade på huvudet. Det är inte klokt. Har du hört något nytt från rättsläkarna förresten? Ja, de bekräftar Jensens teori med kaliumkloriden. Den kan stämma. Men säkert får vi aldrig veta. Det ligger i problemets natur. Slugjävel. Med kunskaper om människokroppen som inte alla har, insköt Sofia. Exakt. Det stärker mitt intryck av att vi arbetar i rätt riktning. Mördaren finns bland namnen på listan. Sofia nickade allvarligt. Förhoppningsvis blir vi klara imorgon. Gissningsvis handlar det om cirka 20 personer till som måste höras. Om inga fler tillkommer. Dessutom måste alla alibin kontrolleras. Pablo har börjat gå igenom offrens sjukjournaler. Om mördaren jobbar i sjukvården kan det vara där han har träffat sina offer. Axberg sa ingenting om att han redan gett alla namn till Jensen. Telefonen ringde. Axberg svarade och utbytte några avmätta fraser. Växeln igen, suckade han och la på. Fler människor som är oroliga. Inget nytt om Hamrin? Axberg skakade på huvudet. Nu har han varit försvunnen i snart 6 dygn. Stål har intensifierat efterspaningarna, sa Sofia. Hur då? Ytterligare en patrull är ute och cirkulerar. Eller cyklar, sa Axberg avvisande. Insatsen är felriktad. Vi måste tänka som Hamrin för att förstå vart han skulle. Alla har försökt, men alla ställen vi gissat på har kontrollerats utan resultat. Axberg visste att han hade rätt. Alla gjorde vad de kunde. De satt tysta i en halv minut. Sen reste sig Sankari och gav Sofia en klapp på axeln. Du, vi måste i alla fall få något i magen innan det är dags för nästa förhör. Axberg satt länge kvar i stolen och begrundade situationen. Tankarna blev dystrare och dystrare. Tre personer fattas i pusslet, tänkte han. Hamrin, Volmar och kasinomördaren. Undrar om vi hittade alla på samma ställe. Levande. Eller döda. En skur av regndroppar krossades mot rutan. Mörka moln rullade in över hustaken. Sven Hamrin vaknade med ett ryck. Någonting hade förändrats ut i nattmörkret. Omtöcknad undrade han hur lång stund han sovit. Av den klibbiga ryggen och vänsterarmen som pirrade av syrebrist insåg han att det var allt för länge. Det var första gången han somnat under ett spaningsuppdrag. Han svor för sig själv. Då såg han det. Förstod vad det var som väckt honom. Ljuset. Ett svagt sken som fladdrade förbi i backspegeln. Han knuggades i ögonen. Blicken klarnade. Han vände sig om. Mellan tallstammarna såg han två ljuspelare som trevade sig fram i mörkret. Av avståndet till marken att döma kom de inte från en vanlig bil. Hamrin vevade ner rutan. Ett dovt motorljud närmade sig. Troligen en lastbil. Han insåg att den var på väg i riktning mot honom. Alla sinnen var i ett slag klarvakna. Lastbilen närmade sig. Ljuskäglorna var bara 10 meter bort. Snart svängde den lilla grusvägen och ljuset skulle träffa honom. Visserligen hade han ställt bilen i en sänka inne bland träden och avståndet och mörkret borde täcka honom hyfsat. Men han vågade inte ta några risker. Hamrin slank ur bilen och sprang i skydd bakom ett buskage. Han kastade sig ned på mage och höll huvudet så lågt han kunde utan att förlora sikten. Marken var sval och fuktig. Doftade barr. Strålkastarna svepte över bilen utan att stanna. Hamrin drog en lättad suck. De hade inte upptäckt honom. Försiktigt reste han sig upp, borstade bort löv och barr från kläderna. Sen smög han från stam till stam tills han stod alldeles i utkanten av den stora grusplanen. En lastbil med 2 tunga släp stod på tomgång framför den före detta lantbruksskolan. Hamrin ordnade sina tankar. Kanske skulle hans ansträngningar äntligen ge resultat. 10-tal gånger hade han varit här och väntat på att något skulle hända. En av hans kontakter i den undervärlden hade viskat att Volmar gjorde affärer i den gamla lantbruksskolan. Att någon form av lagerlokal doldes innanför den fallfärdiga fasaden. Eftersom åklagaren inte beviljat husrannsakan hade Hamrin tagit saken i egna händer. Lastbilen stannade framför huvudingången. Motorn tystnade. Ljuset kröp in i lyktorna. Ögonen hade svårt att anpassa sig till mörkret. Hamrin kisade för att se bättre. Och sakta framkallades omgivningen igen. Han hörde 2 röster tala. Den ena kände han ögonblickligen igen. Hes med arrogant intonation. Sen Hamrin knöt sina händer. När männens ryggtavlor dök upp i det gula skenet från glödlampan ovanför dörren bekräftades hans antagande. Tony Volmar. Den andra mannen var kort, kraftig och flintskallig. Hamrin kände igen honom som en av Volmars hantlangare. Männen låste upp dörren och gick in i byggnaden. Hamrin stod alldeles stilla och lyssnade. Ingenting förutom sommarnattens ljud hördes. Under en sekund tvekade han. Enligt alla rutiner borde han kalla på förstärkning. Men risken fanns att Volmar skulle hinna slinka ur nätet ännu en gång. Hamrin kände med handen jackans innerficka. Pistolen låg där som alltid. Kändes sval och bekväm i handen. Det avgjorde saken. Med snabba steg gick han över grusplanen i riktning mot lastbilen. Han hittade en kvarglömd servett i jackfickan och skrev ned registreringsnumret. Sen gick han till bilens baksida och spände av gummispännerna ett efter ett tills en tillräckligt stor flik uppstod längs ena sidan. Han tittade en sista gång mot huset och hävde sig upp. När han skulle kliva in i lastutrymmet slog han foten i en kant. Han föll handlöst framåt. Instinktivt sköt han ut höger hand och träffade sidoplåten. Kollisionen blev häftig, ljudet högt och svängande. Hamrin svor tyst i ursinne. Han snurrade runt, satte sig på knä med blicken mot utgången. Hjärtat slog som en pistong i bröstet. Efter någon sekund hördes ett gnisslande ljud ifrån huset. Dörren öppnas, tänkte han, och kramade kolven hårt. Plastpressändningen vajade i vinden. De lösgjorda gummispännerna trummade nonchalant mot plåten. Varje sena muskel i kroppen var på helspänn. Hur länge han satt så kunde han inte avgöra. Till slut insåg han att faran var över. Han vände sig om och försökte urskilja vad som fanns omkring honom. Det var lönlöst. Mörkret var ännu kompaktare här inne. Han såg inte slutet på utrymmet. Försiktigt trevade han sig framåt ut med vägen. Hela tiden vände han sig om och kontrollerade att ingen kom.